Amen. Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för din närvaro, Herre. Tack att vi får lovprisa dig, ära dig, Herre. Tack att vi får lova ditt namn, Herre. Tack att vi får bygga en tron, Herre. Och vi får stå inför den tronen av nåd, Herre. Vi får njuta av din närvaro, Herre. Du är konungarnas konung och du är alltings skapare. Och ändå får vi stå inför dig, Fader. Ändå får vi vila i din närvaro. Ändå får vi känna tryggheten och kärleken, Fader. Och vi gör inte det kollektivt. Vi känner den personligen, var och en av oss, Herre. Hur mycket du älskar oss. Hur mycket du håller av oss. Trots din storhet, trots din härlighet, Fader, så är du vår pappa, du är vår far. Du är så underbar, Jesus. Jag ber att du ska tala till oss det här sista mötet, den här helgen, Fader. Jag ber att du ska tala till våra hjärtan, Fader. Jag ber att du ska uppenbara ordet för oss, Herre. Jag ber att ditt ord, Fader, ska omfamna oss och verkligen älska oss, Herre. Prisa dig, Herre. Tack att vi får komma till dig. Vi har överlämnat våra liv så många gånger till dig, Herre. Vi har fått kapitulera inför dig. Vi har fått bekänt synd, Herre. Vi har fått omvänt oss så många gånger. Och varje gång har du tagit emot oss. Varje gång har du älskat oss. Det är din stora nåd. Det är din stora famn, Herre. Och jag tackar dig för att du gör även det den här kvällen, Herre. Tack att du tar emot oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Så vi har överlåtit oss för en ny början. Vi har överlåtit oss att vara lärjungar, eller hur? Vi kommer göra det många gånger igen. Men någonstans måste vi börja, eller hur? Jag tycker det är så underbart med Gud. Tänk att han är så nådesfull mot oss, att han tar emot oss. Att vi kan alltid komma inför honom utan en känsla av skam eller skuld. Det spelar ingen roll hur vi misslyckas, hur vi än, våra brister gör sig gällande, så får vi komma inför honom. Det är den guden vi tjänar. Han är god. Amen. Han förlåter oss våra synder, renar oss. Så vad vill jag tala om det här sista mötet den här kvällen? Jo, jag vill tala om att jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Så vi har liksom gått från att vi har en ny början. Vi tittar liksom mer på oss som individer, vad våran kallelse är. Men det handlar inte bara om oss, utan det handlar om våra familjer också. Våra familjer ser väldigt olika ut. Jag tror att i Stockholm så är 50% i ensamhushåll. 50% är ensamhushåll. Så familjekonstellationen ser väldigt, väldigt annorlunda. Många ensamstående, vi har det i vår församling också. Ibland är det känsligt att tala om familjen. Men till och med en familj där man är en person, det är också en familj. Det är ett hushåll. Eller hur? Ibland så är det många av våra så kallade familjer är också väldigt många ungdomar som håller ihop. Det är så många ungdomar i vår församling som har blivit utkastade från sina hem när de har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. De har inga föräldrar längre. Föräldrarna vill inte kännas vid dem. Så helt plötsligt ser deras familjesituation helt annorlunda ut. Det är deras vänner, det är de som har vunnit dem för Kristus som är deras familj. Så familjen ser väldigt annorlunda ut idag. Men tittar man på det som är kärnfamiljen utifrån Guds ord, så handlar det om man och kvinna. Eller hur? Det är vad ett äktenskap handlar om. Någonting annat existerar inte i Guds ord. Så om det är någonting annat som nämns, så är inte det sant. Utan det handlar om man, det handlar om kvinna. Men sen är det så här, i det här samhället, vi har inte blivit kallade att attackera homosexuella, attackera hbtq-personer, vi är kallade för att älska dem. Och jag har sagt det, att alla de här personerna är välkomna till vår församling. Alla är välkomna att komma till vår församling, precis som vilken syndare som helst. Precis som jag själv fick komma till en församling och bli frälst och ta emot Jesus Kristus, är alla människor välkomna att komma och ta emot Jesus Kristus och omvända sig och bli ett Guds barn. Amen. Prisat vare Gud. Men vi kan aldrig ställa människor på scenen som lever i uppenbar synd. Det är omöjligt. De kan aldrig stå i en ledarposition. Men sen är det som det alltid är i världen. Människor kan manipulera dig och dupera dig. Så man tror att människor lever ett rätt liv fast de inte gör det. Det var någon som sa det när vi fikade nu. Någonting som vi behöver i den här världen, så är det en ande av urskiljning. Och det kanske är en av de viktigaste gåvorna vi behöver i den här tiden. Vi måste kunna urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Eller hur? Men inte för vårt eget syfte, utan för att hjälpa människor att komma rätt. Vårt uppdrag är att välsigna människor och lotsa människor rätt i livet. Eller hur? Guds kärlek, det är det som drar människor in i Guds rike. Amen. Så jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Vi går till Josua, kapitel 24, vers 15. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Och Josua säger, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Amen. Så Gud, han har en underbar plan med vår familj, med din familj. Och du vet hur din familj ser ut. Och det är väldigt många som lyssnar också, kanske kommer lyssna i efterhand också. Och din familj ser också ut på ett alldeles speciellt sätt. Men familjen är född utifrån Guds eget faders hjärta. Den finns där. Den fanns där från allra första början. Och när Gud skapade den första familjen på jorden, så hade han en klar och tydlig vision hur familjen skulle se ut. Det fanns en dröm i Guds hjärta för de människor han hade skapat till sin avbild. Gud, han drömmer. Han drömde. Det var därför han såg en bild framför sig när det gällde människan. Han ville skapa några till sin avbild. Det fanns en dröm i hans hjärta. Och människan skapades. Hans dröm blev verklighet. Eller hur? Och drömmen för människorna är att vi ska vara en förlängning av Faderns, Sonens och den Helige Ande. Och jag tycker det är en sån underbar bild av vilka vi är. Vi är Guds avbild. Vilket betyder att vi är en förlängning av Fadern, Sonen och den Helige Ande. De kom överens om att vi människor skulle skapas. Vilket betyder att vi har en enorm potential som personer. Så våra familjer är ju helt fantastiska. Det är därför det är en sån attack på familjen i vårt samhälle. Vår fiende, han vill krossa familjen. Han vill inte att familjen ska gå med Gud. På samma sätt som det finns en kamp i ditt och mitt liv när det gäller vårt liv som lärjungar, så finns det en kamp när det gäller våra familjer, våra barn, våra barnbarn. Och jag tror att kanske det är precis här som det är överallt. Det är när man har kommit upp i en ansenlig ålder och man ser sina barn och barnbarn, och så kanske man ser att de lämnar tron på Gud och går en helt annan väg. Det kanske är det mest smärtsamma man kan få uppleva i livet. Så vad är det vi behöver förstå när det gäller att Gud drömmer? Jo, det är att Gud är en visionär. Han är en visionär och han ser någonting framför sig hela tiden. Och det står i Ordspråksboken 29:18 att utan uppenbarelse, eller som det står i engelskan, utan vision, så går folket vilse. Lycklig är den som tar tillvara på Guds undervisning. Så det är så otroligt viktigt att varenda församling har en vision. Och jag kan höra liksom nu när pastor Leif talar, jag märker att visionen för Vetlanda, den tar bara mer och mer. Den går bara djupare och djupare och djupare. Och jag tror att det är otroligt viktigt att man hela tiden proklamerar, vad är församlingens vision? Och som jag sa igår, jag har den här lappen som jag har som ett bokmärke, men jag läser den väldigt ofta. Den här tryckte Bror upp, Bror Spets. Och det står, detta har Gud sagt till vår församling, detta har Gud sagt till mig. Det här fick alla församlingsmedlemmar under 90-talet. Här är olika profetier som olika kända gudsmän har talat ut över vår församling. De här har vi bett ut. Flera av de här har gått i uppfyllelse. Det finns några som är kvar som vi fortsätter att be ut. Och det här ska inte Leif göra själv. Det här ska du be fram tillsammans med honom. Så att det blir till ett fullbordande i den här staden, i det här samhället. Den här finns i min bibel för att jag hela tiden ska påminna mig om att Gud har talat till vår församling. Och när jag tittar på flera av de här, så blir jag blir positivt chockad över flera här. Pastor Ulf Ekman har profeterat precis det som vi lever i just nu när det gäller själavinnandet och den enorma frukten som vi ser. Det står här. Han profeterade ut 1985 och 1986. Och ibland så kanske bror undrade, för jag sa det till Leif så här att du får inte ge upp. Jag hörde bror säga minst 3 gånger, nu ger jag upp. Nu slutar jag. Och så länge jag inte ser någon frukt så kan jag inte vara kvar som pastor. Och jag kommer ihåg, jag blev livrädd när han sa på det sättet. För jag kunde inte se någon annan pastor än bror vara pastor för Södermalmskyrkan. Ni behöver stå som en ryggrad, som en mur omkring eran pastor och be ut det profetiska ordet som har talats ut. Han visade mig, du visade mig ett ord som du hade fått ifrån en man som hade skickat det till dig. Han hade sett en syn. Han visste inte ens att den här församlingen existerade, men han såg till och med namnet. Han såg lokalen. Han såg lokalen här inne. Han visste inte ens att ni existerade. Och han såg hur den här var full av folk överallt. Den ska alla i din församling få. Sätta på sitt kylskåp med några magneter. Och sen be ut den tillsammans med dig. Att den ska, du ska inte stå själv i att be för familjens upprättelse i Vetlanda. Det ska alla ni tillsammans göra med honom. Och det spelar ingen roll om du kommer från en annan församling. Var med och be för den här församlingen. Vi Kristi kropp, vi hör ihop. Eller hur? Amen. Är ni beredda att göra det? Då skickar du ut den, eller hur? Det kan inte jag bestämma. Jag tycker du ska göra det, för den är mäktig. Jag blev otroligt glad när jag läste den där. Men det som är så viktigt här är just att det ordet säger här, utan uppenbarelse så går man vilse. Eran pastor, han pekar nu med hela handen att det här är vår vision. Vi ska få se den här staden bli förvandlad. Om du vet vad den här församlingsvisionen är, då kommer du aldrig gå vilse. Du kommer aldrig bli förvirrad. Utan du kommer veta vad, så att säga, dina förböner ska riktas någonstans och vart du ska sätta din tro någonstans. Amen. Tack Jesus. Det finns en förstärkt version på engelskan. Jag vet inte om du brukar läsa den, som heter Amplify. Men det står så, jag vill bara läsa den. Jag har översatt den till svenska. Samma bibelord från Ordspråksboken 29. Där står det så här, där det inte finns någon vision, det vill säga ingen uppenbarelse av Gud och hans ord, där är folket ohämmat. Det betyder att man tar inte hänsyn till konsekvenser eller normer. Man är otyglad. Det låter ju väldigt allvarligt. Men lycklig och salig den som håller Guds lag. Alltså vi kristna, om inte vi vet vart vi är på väg någonstans, så kommer vi aldrig fokusera våra böner. Vi kommer aldrig vara tydliga med var vi är på väg någonstans och vad vi ska be för konkret. Därför vill jag uppmuntra dig, pastor Leif. Tala om, säg hela tiden till ditt folk vad de ska be för. För du ser någonting som... För det är så här, som pastor ser man saker som folket inte ser. Det kanske är jobbigt för folket att höra det. Därför man vill se samma sak som pastor, man vill vara på samma nivå som pastor. Glöm det, det är inte ens någon idé att du funderar på det. Han är på en helt annan nivå, vet du varför? Därför att han är en tjänstegåva och han ser saker, han ser längre än vad du ser. Det är väl skönt att någon gör det, att inte du behöver göra det. Men du kan ansluta dig till honom och se till att det han ser, att det blir fullbordat. Vilken glädje för din pastor att ha en sån förebedjare omkring sig. Finns ingen större glädje. Amen. Så gör det. Så eftersom du och jag är skapade av vår älskade fader, så är vi visionärer vi också. Du har det, du är en visionär. Och du kanske tänker så, men jag är inte ens kreativ. Jag kan ju inte ens sätta upp en tavla hemma. Jag vet inte ens vad jag ska ha för färg på soffan. Det handlar inte om det. Gud har lagt en visionärs smörjelse över ditt liv. Vilket gör att när du går på stan här nere så kan du börja gå omkring. Ta bönepromenader och bara börja visualisera där de här ungdomarna samlas. Där ska vi komma in och där ska vi möta de här ungdomarna. Du kanske går runt och så ser du att det finns kvarter liksom där du bara känner att här måste vi komma in som församling. När du går där, när du börjar öppna upp ditt hjärta för liksom den visionärsanden som finns över ditt liv. Eftersom Gud är det, så är du också det. Och när du öppnar ditt hjärta och har det vidöppet för honom, så kommer han visa dig saker som du kanske aldrig har sett tidigare. Det är så här han går tillväga. Han vill använda dig personligen. Han tror på dig. Du är en visionär, vare sig du vill eller inte, för du är en förlängning av Faderns, Sonen och den helige Ande. Jag säger det igen, som jag sagt förut. Du är inte vem som helst. Du är Guds son, du är Guds dotter. Glöm inte det. För några veckor sedan så, ursäkta att jag delar det, men jag vill bara ändå göra det. För några veckor sedan var vi i Colombia. Vi har varit där i cirka 20 år, sedan 2003. Det var faktiskt pastor Bror som tog dit oss första gången. Jag kommer aldrig glömma hur Bror helt plötsligt kom ner på ett pastorsmöte 2002. Och han sa till mig, Lennart, jag har hört Guds röst. Låt oss åka till Colombia, låt oss ta hem väckelsen. Låt oss ta hem aposteln för visionen. För han hade sett någonting i sin ande som skulle förändra vår församling. Jag såg ingenting. Jag förstod ingenting av det han sa. Men jag köpte 4 biljetter till han och hans fru, till mig och Carolina, och så åkte vi dit. Så där har vi varit i 20 år. Och vi har haft en fantastisk konferens. Vi var tillsammans med 20 000 ledare och pastorer från hela världen. Vi prisade Gud tillsammans med dem. Helt obeskrivligt. Det går inte ens att förklara den underbara, härliga konferensen. Och vi hade samlats av ett enda syfte. Alla var där för ett enda syfte. Det var att vi ville att Gud skulle lägga sin vision i våra hjärtan. Det var därför vi var där. Alla var där för det syftet. Vilken vision? Jo, visionen att vinna världen. Inte någonting annat. Alla hade bara en sak i sinnet. Vi måste ha mer av Gud för att kunna förändra våra städer, våra länder. Det var därför vi var där. Och den här aposteln då, jag vet inte om du har hört talas om honom, Cesar Castellanos, som har blivit en väldigt god vän till mig. Han började för mer än 30 år sedan, då hade han 8 personer i sitt vardagsrum. Han hade en församling på 125 personer och han sa det, min församling, sa han, var precis som en sån där engelsk buss. Man går in där fram och så går man ut där bak. Ingen blev kvar i församlingen. Så han sa, han gav upp. Och så fick han en syn när han var på stranden tillsammans med sin familj. Och så såg han hur sanden, alla sandkornen, förvandlades till människor. Och han började visualisera. Idag har han en församling på över 300 000. Det började med 8 personer. Så Leif, det finns hopp. Det finns hopp för oss alla, eller hur? Det gör det. Och jag vill bara säga en sak. Det kan ju upplevas så när man kommer hit från Wow Church eller före detta Södermalmskyrkan i Stockholm, som att man har liksom en slags fjäder i hatten. Det finns inga sådana. Allt är bara en enda sak. Allt är bara hårt arbete. Hårt arbete och hårt arbete. Det är bara det handlar om. Ju fler människor, desto mer problem får man. Därför alla har en massa ryggsäckar med sig. Det finns inget glamoröst i att bygga församling. Det är värt allting. Det finns inget glamoröst alls. Det finns ingen ära i det. Det är bara Gud som ska ha all ära. Så när jag står här så vet jag en enda sak. Därför att Gud har bara en typ av karaktär. Och det är så här. Han säger så här. Förakta aldrig den ringa begynnelsen. Och så säger han så här. Att han tar det som ingenting är. Varför? För att de visa ska komma på skam. Gud bryr sig inte om det är stort eller litet. Han ser bara till hjärtarna. Det är bara det som är intressant för honom. Han tittar på ditt hjärta. Han tittar inte på mängden av folk. Hör vad jag säger. Det finns inget glamoröst att komma från Stockholm och tro att man är någonting. Då kan jag säga, då har man bitit sig i svansen redan från början. Det finns inte. Det är därför Gud tror på varje plats. Därför ska ingen förakta det som är litet. För Gud använder det som är litet. Och som jag berättade när jag bara läste en artikel. Människor... Kristna människor kommer överge de här stora, glamorösa, flashiga församlingarna. Därför människor kommer inte vara intresserade. De vill ha Guds närvaro. De vill att Gud ska vara på plats. Det spelar ingen roll hur stor bildskärm du har, hur bra musiker du har, hur smorda lovsångare du har. Finns inte Guds ande där? Spelar ingen roll. Förstår ni? Men ni kan vara med och bygga någonting här som kommer vara attraktivt för människor där ute. Så, tack vare pastor Cesar. Jag är så tacksam för den mannen. Jag är tacksam för alla människor som har gått före. Jag är tacksam för Bror. Men han fick en vision för mer än 30 år sedan. Och efter det så har tusentals människor blivit frälsta. Lärjungar och ledare har rest upp över hela världen. Det finns ingen person på denna jord som har utmanat mig mer än honom. Han började fråga, Lennart, vad har du för mål det här året? Hur många människor ska bli frälsta? Vad sätter du din tro till? Aldrig har någon utmanat mig så förut. Ja, det var det värsta jag visste. Första konferensen jag var på. Jag gömde mig längst bak. Jag kröp nästan under bänken för att han inte skulle se mig och ge mig mål. Men vet du det? Att om inte vi får mål att förhålla oss till så vet vi inte vart vi ska gå någonstans. Du och jag, vi är vana vid mål. Vi utbildar oss. Vi har jobb, de sätter mål och du ska uppnå de här målen. Jag var säljare i 20 år, jag hade mål, nya mål varenda år. Du är van att ha mål om du har haft ett företag eller om du håller på med en utbildning eller har ett arbete. Så vet du att din arbetsgivare sätter upp mål. Varför ska vi inte göra det församlingen för? What's the difference? Vad är skillnaden? Det är som att vi ska ha liksom lite en Lattjo Lajban-låda i församlingen. Här kan vi göra vad vi vill. Här ska vi inte ha några mål. Det är självklart att vi ska ha mål. Vad sätter vi upp för mål för Vetlanda? Hur många invånare finns det här? 17 000. Det är ett bra. Ja, det är inte det som är målet. 17 000 ska man sätta upp. Det blir fel mål, självklart inte. Men ni kan börja tänka efter så här. Ni måste titta på personliga mål. Ni kan inte säga att vi ska vinna alla 17 000. Då måste vi börja bygga om direkt här. Nej, hur många kan jag vinna på ett år? Tänk dig själv så här. Gör en enkel ekvation. Du vinner en person varje år. Då dubblar ni församlingen varje år. Det är en ganska bra mål. Om du vinner en person. Och det är ganska lite på 12 månader. Men om man sätter det målet, då vet du det. Att inom ett år får ni inte plats här längre. Inom 2 år, ja, ni kan ha flera möten just nu. Men börjar man sätta mål, då börjar man inse och förstå att det går ju. Det går ju att vinna människor. Det går att expandera, eller hur? Så vi behöver inte vara rädda för mål. Han satte mål. På grund av att han vågade sätta mål så började vi drömma i vår församling. Och vi började se att man kan vinna människor. Man kan börja sätta mål och målsättningar för sitt eget liv. Så det vi ser nu i våra församlingar i Sverige, vi har ju startat flera stycken, det är ett resultat av den här visionen som Gud gav en pastor att drömma om en väckelse där familjer tjänar Gud. Inte bara i Colombia utan också i Sverige. Jag glömmer aldrig när Carolina och jag kom till Colombia första gången 2003 utan våra barn. I 7 dagar var vi där. Vi grät varenda dag. En enda anledning var det att vi kände att vi skulle haft med oss våra barn. Vi ville visa dem det som hände där. Vi ville att de skulle få uppleva samma sak. Och vi kände det att människor... Vi träffade en städerska som städade ute liksom i foajén där i den stora församlingen. Hon hade 900 cellgrupper. Hon var städerska. 900 cellgrupper. Hon hade nästan 9000 personer. Bara i sitt eget nät. Då fick jag en chock. Gud använder de enklaste människorna för att bygga sitt rike. Vi grät och vi bara längtade efter våra barn. Och vi bad till Gud att min pappa, han höll rätt hårt i sina pengar. Vi bad att han skulle släppa på sitt arv så att vi kunde ta med våra barn till Colombia och visa dem det här. För vi tänkte så här, det är bättre att ge dem det arvet, att ta dem till Colombia för att se väckelsen, att ge dem pengarna som min pappa hade sparat ihop. Så han, miraklet skedde och han släppte på sina pengar och vi kunde ta med hela våran familj. Och där och då så föddes alla våra barn in i kallelsen. Och valde att, till och med min egen måg som var en av de högst betalda inom Microsoft, alltså inom databransch, han valde att bli pastor och gå ner kraftigt i lön. Men han visste det att efter det mötet med Gud så visste han att det fanns ingen återvändo. Alla våra barn är idag pastorer. Och som det alltid är i det här landet då, som jantelagen, ni vet vad jantelagen är, ingen ska tro att någon annan är bättre än. utan vi det är inte politiskt korrekt liksom att tala om kanske sin familj, men jag kan säga det, jag säger det ärligt, vi måste döda den här jantelagen. Därför jag kan se det att på grund av att vi kunde se vår egen familj resa på sig, så har vi blivit ett exempel för många familjer att börja tro på sina familjer där allting har känts omöjligt. Gud vill göra mirakel. Gud vill lägga visionen i hela våra familjers hjärtan. Amen. Och förra året så följde vårt äldsta barnbarn med, han är 20 år, heter Levi. Han blev doppad i visionen. Idag tjänar han Gud, han predikar. Han går våran bibelskola just nu. Han har aldrig varit så brinnande som nu. I år så följde vårt näst äldsta barnbarn Sela med, hans syster. Och jag kan säga att bara se henne vara i det här vattnet, hennes liv är totalt förändrat. Hon startade sin cell. Hon har 12 stycken. Hon har vunnit 12 stycken tjejer. Hon blev brännmärkt av visionen. Så hon har bara gått ut och bara vittnat. Och nu har hon 12 stycken tjejer i sin cell som har tagit emot Jesus. Så någonting händer när det kommer in en vision. Någonting som berör ditt hjärta. Någonting som rör din familj. Då Gud gör någonting. Och Gud vill upprätta familjen i det här sargade landet som vi bor i. Och det finns säkert jättemånga nu som hör och kanske kommer höra det online. Och era familjer, de ser helt olika ut, precis som det gör i den här salen. Del av er är gifta, andra är barn i en familj, några ensamma, syskon kanske man någon har, vänner som behöver Jesus. Kanske har man kommit upp i en ansenlig ålder och längtar efter att bli använd av Gud. Oavsett var i livet vi befinner oss så behöver du och jag förstå att allt vi vill se i våra liv, det börjar med att du och jag börjar drömma, vi börjar visualisera. Så här skulle vi vilja att vårt liv blir. Kanske drömmer du som hör, kanske någon här, jag vet inte, men kanske drömmer om en livskamrat, drömmer om en helad familj, drömmer om ett genombrott. Sluta aldrig drömma. Sluta aldrig drömma. Kom ihåg vad jag sa idag. Guds rike består inte av ålder. Det handlar inte om det. Utan det handlar om våra hjärtan. Så sluta aldrig drömma. Den här söndagskvällen så vill Gud ge dig nytt hopp till ditt hjärta. Ny tro för gudagivna drömmar. Du vet hur det var med Josef när han började drömma. Gud vill lägga drömmar på ditt hjärta också. Det är Guds sätt att liksom få igång ditt liv. Vi måste börja drömma om våra familjer. Vi måste börja drömma om Vetlanda. Om Sverige. Eller hur? Jag har en dröm i mitt eget hjärta. Alltså jag bär det här med de olika stiften i landet. Att de här 13 stiften, där ska vi ha en församling i varje stift. Platsen där man byggde en domkyrka, där väckelsen drog fram. Så vad jag och Carolina har gjort under flera år och fortsätter att göra nu, det är att vi åker till varje plats. Vi ska åka upp till Luleå, vi ska åka till Härnösand nu. Vi går till den platsen där man har byggt en domkyrka. Vi sätter våra fötter där, vi gjuter olja på den platsen. Vi ber och vi proklamerar Jesu blod på den platsen. Varför? För att vi ska bygga en församling. Vi drömmer om ett förändrat Sverige. Då kanske du tänker, ja, men vilken naiv pastor. Men det är inga mardrömmar jag har. Utan det är drömmar som jag tror är födda från Gud. Det är de drömmarna du ska drömma. Eller hur? Men om vi ska kunna drömma så måste vi veta, du och jag, att vi lever i två olika världar. Det här måste vi vara medvetna om. Jag tror att du säkert är det. Vi lever i den naturliga världen, den synliga. Och vi lever i den andliga världen, den osynliga. Och det som sker i den naturliga världen, vet du vad det är? Det är en reflektion av det som sker i den andliga, den osynliga världen. Allt det du ser runt omkring dig är en reflektion av vad som sker i den osynliga andevärlden. Att vår värld har så mycket utmaningar, så mycket kriser på samma gång, det är för att det pågår en kapprustning, en upprustning i den osynliga världen. Onda krafter som mobiliseras. Och ingen ort i det här landet är undantagen, som jag sa tidigare. Förut var det bara Göteborg, Malmö och Stockholm. Idag är det utbrett precis överallt. Småland, som man nästan trodde hade någon slags änglamur omkring sig, så där kunde inte hända någonting. Här sker det också. Och det sker med belägg. Och det är allvarligt. Vi måste börja drömma om en helt ny situation för det här landet. Så lyssna på mig noga. Vi kan inte fortsätta att bara liksom existera och planera på ett mänskligt sätt för vårt liv och vår framtid och våra familjer. Vad vi ska äta liksom imorgon ska vi käka falukorv och sen blir det lasagne och så vidare. Vi kan inte hålla på med de här små petitesserna. Vi måste tänka större. Sen självklart ska du ha en allsidig bra kost varje dag. Det är inte det jag pratar om. Hoppas ni förstår mig. Ni tänker, men han, ska vi inte äta någon mat alls? Det är klart du ska äta. Men ibland så blir så vår planering blir så på så låg nivå så vi tappar fokus. Nu kommer du tänka, den här pastorn från Stockholm, alltså, han var inte klok. Han körde ju bara över oss rakt av. Liksom. Nu får vi inte äta lasagne längre. Jag vet inte vad. Det kan hamna precis vad som helst. Men det är inte det jag pratar om. Gud vill att du ska börja drömma om stora saker. Han vill inte att vi bara ska existera liksom, och ha bara en massa små planer. Han vill att vi ska se och förstå vad Gud vill göra genom oss personligen och genom våra familjer. Han har en plan för oss. Gud har under historien utgjutit av sin ande. Men låt oss se vad Gud säger om andens utgjutande i den sista tiden. Apostelgärningarna 2. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Över er, över mig, över Guds folk. Era söner och era döttrar ska profetera, era ungar ska se syner, era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, de ska profetera. Jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så vi ser här, den heliga ande kommer att utgjuta sig och röra sig på ett mäktigt sätt i den sista tiden. Han ska göra det på den här platsen. Det skedde på pingstdagen i Jerusalem, men jag tror vi kommer få se det på ett ännu mäktigare sätt innan Jesus kommer tillbaks. Under veckan som vi var i Colombia så kunde vi känna att det var ett helt annat utgjutande av den heliga ande än jag känt under alla de 20 år som vi var på den platsen. Himlen var öppen över Bogotá, deras huvudstad. Och våra ungdomar, de sa att det fanns ingen plats som var så lätt att be på som just där. Jag vet inte om du känner så, men jag kan känna så. När jag lämnar Stockholm, det är mycket lättare för mig att be. Så fort jag åker förbi Gullmarsplan, åker förbi Huddinge och sen åker neråt landet, så känner jag att det är bara lättare i atmosfären. Vet du varför? Jag är utanför mitt område. Därför kan ni känna en tyngd och en börda liksom här i Vetlanda. Och så fort du liksom åker till Jönköping är det helt annorlunda. Det känns som att hela himlen är öppen över dig. Och så kommer du tillbaka in i det här sammanhanget som är ditt område som du håller på att erövra. Där är någonting helt annat. Då liksom lägger sig som nästan som ett lock på dig. Och du måste slita bort det här locket så inte det tynger ner dig. Men så här är det ibland. Det här är ert område. Och då är det en helt annan kamp här. När jag kommer till Stockholm, när jag kommer tillbaka så känner jag att det lägger sig över mig. Det är som att en mantel av ett helt annat ansvar när jag kliver innanför Stockholms gränsen. Så vi upplevde någonting helt annat när vi kom dit. Vi kunde känna det, bara tillbedjan och lovsången var på en helt annan nivå. Jag har aldrig upplevt en sån förkrosselse. Vi låg ner, vi grät inför Gud i timmar innan någon överhuvudtaget predikade. Jag har aldrig varit med om det för tidigare när vi har varit där. Så Gud håller på att göra någonting. Det kommer en tsunami av kraft och eld från himlen över hela jorden. Och Gud vill bara förbereda sitt folk för en våg av väckelse som kommer att komma. Han vill utgjuta sin ande över dig och din familj. Om du längtar efter honom mer än någonting annat. Det är det handlar om. Det är frågan om vi längtar. Vi måste liksom bara trigga igång Gud och bara visa honom. Vi vill ha mer. Vi vill ha mer av dig. Så jag är övertygad om att vi står inför en väckelse som vi aldrig någonsin har sett tidigare. Och när vi pratar om Sverige då tänker jag in liksom i varenda litet hem överallt. Och precis som det har varit såna naturliga tsunami som har kastats över länder och städer här på jorden i det naturliga, så kommer Gud låta en mäktig tsunami bara svepa över jorden innan Jesus kommer tillbaks med Guds kraft. Och jag tror att det här kommer chocka världen. Kan du se den här tsunamin framför dig över Vetlanda friförsamling? Som en våg som bara kommer över er och över hela den här staden. Kan du se det framför dig? Därför man måste visualisera det. Man måste se framför sig. Liksom, hur ska det här ska hända? Det ska vidröra varenda hem i den här staden. Kan du se framför dig hur den kommer över din familj? Över ditt eget liv? Kan du se framför dig hur den kommer över dina vänner? Hela vårt land, över hela Europa? Amen. Det här är vad som ska hända. Jag tror att det som kommer är så mycket större än det som har varit. Jag tror att det som kommer är en väckelse som inte har någon begränsning överhuvudtaget. Jag tror det kommer chocka oss. Jag vill vara med i den här tsunamin. Jag vill åka med i den här vågen. Jag vill inte missa det här. Eller hur? Jag tror att det vi ser i Stockholm, det är bara droppar. Det är bara droppar. Även om det är mycket så är det bara droppar. Jag tror att det snart kommer en våg och vi kommer liksom... kommer känna liksom att vi kan knappt kontrollera det som händer. Och det är bara Jesus som kommer få äran för det som kommer att ske. Och vi kommer tillbe honom, prisa honom. Amen. Ingen människa kommer få äran för det. Så vad kan du och jag göra i den här tiden för att samarbeta med den heliga ande och förbereda marken för Jesus? Vad kan vi göra? Vad kan du och jag göra? Jag ska bara gå till ett bibelord först. Första Samuelsboken 16:7. Är du med mig? Herren sa till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Gud letar inte efter perfekta människor. Han letar inte efter perfekta familjer eller perfekta församlingar. Det enda Gud letar efter, det är människor som är villiga att överlåta sina hjärtan. Det är det han letar efter. Eller hur? Och vi ser i den här versen tydligt vem Gud kallar och utväljer. Samuel, han skulle smörja en av Isais söner till kung. David hade många bröder. De såg bra ut. De kunde säkert, liksom, de var säkert bra på att tala. De kanske till och med kunde Guds ord utan till. Jag vet inte. De kanske var jätteduktiga predikanter. Men Gud hade förkastat dem. Det Gud söker hos dig och mig för att kunna bära hans vision för våra liv, för våra familjer, för vår församling, det är mer än någonting annat. Det är våra hjärtan som fruktar Gud och är villiga att offra sina liv för honom. Jag är tillbaka där igen. Det är det handlar om. Hjärtan som är villiga att säga, Jesus, jag ger allt. Jag ger dig allt. Mitt liv tillhör dig, min familj tillhör dig. Mitt hem och mina pengar tillhör dig. Min tid och mina prioriteringar tillhör dig. Alla mina relationer tillhör dig. Mina läppar, mina känslor, min vilja, min kropp tillhör dig. Hela min framtid tillhör dig. Människor som säger, jag vill följa dig och lyda dig i ödmjukhet oavsett priset, för du är min herre, du är min frälsare. Det är de här människorna han söker. Vi har ingenting att förlora, du och jag. Men Gud ser inte på oss på samma sätt som människor ser på oss. Vi ser på det yttre hos varandra och vi bedömer varandra utifrån det vi ser. Men Gud, han ser alltid till våra hjärtan. Det är det han gör. Så älskade Vetlanda friförsamling och alla ni som ser det här. Det är viktigt för oss att förstå att det finns någonting som djävulen fasar mer för än någonting annat. Och det är att vi slutar att bara existera och drömma våra egna små drömmar som gäller vårt eget och vårt lilla liv. Utan istället tar emot Guds stora dröm för våra familjer och för våra församlingar. Det finns en stor dröm. Och det är att få se hans rike växa. Och det är det du och jag ska ansluta oss till. Över hela världen så finns det kristna som älskar Jesus. De är tacksamma för sin frälsning. Men de har inte förstått Guds plan. De har inte förstått Guds vision för deras liv. De går i kyrkan, kanske till och med läser sin bibel regelbundet. Men man har en öppen dörr mot världen. Och fyller sig med fel saker. Det här är så vanligt. Sådana små grejer som händer, som man tror är små men som är förödande. De har gett allt till Jesus. De har inte gett allt till Jesus. Varför de inte märker att sömnen drabbar dem. Det här är en väldigt, väldigt vanlig bild av det som sker i församlingen. De lever inte i sitt syfte. De har som ett täckelse för sina ögon. Det är därför de inte har någon seger i sitt liv. Här kan du också sätta lite grann temperaturen på dig själv. Kristendomen har blivit deras religion istället för deras passion. De gör allt från rutiner. Men de vandrar inte med Jesus dagligen. De vill inte förändras eller låta Gud ta dem igenom den process som krävs för att ta emot Guds vision. De har ett sken av Guds fruktan. Men man vill inte veta av dess kraft. Och det är ofta de här människorna som faktiskt, för jag möter dem hela tiden. Vi har sådana människor i vår egen församling. De kritiserar församlingen som lever i väckelse, själavinnande och lärjungaskap. Så fort du blandar in världen så får du en sömnaktighet över ditt liv. Och jag bara ber till Gud, Gud, låt mig aldrig någonsin hamna där. Att man på något sätt börjar tömma på det som finns. Be till Gud att han öppnar dina andliga ögon så att du ser och förstår varför du lever på jorden. Be till Gud att du på djupet av ditt hjärta ska förstå din tid och vad Gud har kallat dig till. Och jag säger till alla oss idag, för vi ska inte sova i våra hjärtan. Det är därför vi måste ha en vakenhet i det som sker i det här lilla samhället. För Gud har en plan för det här samhället. Om vi somnar eller kompromissar, då är vi ute på en otroligt farlig väg. Och det här är vad våran fiende vill. Och se vad som hände med en man som var kallad av Gud och mäktigt använd av Gud dessutom. Den här mannen somnade. Han förstod inte att sömnen hade tagit smörjelsen ifrån honom. Och vi läser från Domarboken kapitel 16, vers 20. Och hon ropade, Delila, filisterna över dig, Simson. Han vaknade upp i sömnen och tänkte, jag gör mig väl fri nu precis som förut och skakar mig loss. Men vet vad det står? Han visste inte att Herren hade lämnat honom. Och filisterna grep honom, stack ut ögonen på honom och därefter förde de honom ner till Gaza och band honom med kopparkedjor och han blev satt att mala i ett fängelse. Det här är precis vad djävulen vill göra med ditt och mitt liv. Han vill sätta oss i ett fängelse att hålla på och mala, blinda utan att ha någon syn. Han trodde att Gud var med honom, men han visste inte att Guds ande hade lämnat honom. Vi måste be till Gud att ingen av oss somnar i knät på den här världen som Simson gjorde. Låt oss istället läsa det som står i Guds ord från Romarbrevet 12, som är ett underbart ord som går helt tvärt emot det som vi läste alldeles nyligen. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behaga honom. Jag tror att Gud det här året vill ta våra församlingar genom en process. En process som gör att vi både kan se och föda fram Guds vision för våra egna personliga liv, för våra familjer och sist men inte minst för våra församlingar. Vi måste ha en lyhördhet för Gud. Men om du vill se det här hända så måste du förstå vikten av att ge din vilja till Gud. Många gånger säger vi ja med vår mun när Gud kallar oss. Men vi öppnar inte hela vårt hjärta. Vi lyder inte när han ber oss att gå. Därför måste vi förstå att Gud kommer, han kommer aldrig tvinga dig. Han kommer aldrig pressa dig. Han kommer aldrig stänga in dig i ett hörn på något sätt att du ska ta ett beslut som du inte liksom kan stå för. Gud, han bara inväntar ditt ja för att ge dig sin dröm. Men inte bara sin dröm eller vision. Han vill också ge dig kraften, smörjelsen och förmågan. Det är det han vill ge dig också. Den Gud kallar, den utrustar han. Gud vill inte bara att du ska påbörja den här processen av förändring i ditt liv. Han vill inte liksom att du ska ta dig halvvägs. Han vill att du ska fullborda det här. Han vill ta dig genom hela processen för att du ska bli gravid. Havande med Guds dröm. Gud vill att du ska bli havande med Guds dröm för Vetlanda. Vad är den drömmen? Pratar jag liksom i gravida termer här. Men det är så att du måste bli havande med någonting som Gud ska göra. Du måste bli gravid med Guds dröm. För att någonting ska födas fram genom ditt liv. Men det av er kanske fick en profet, ett profetiskt remaord för er tjänst som ledare och lärjungar kanske för mer än 20-30 år sedan. Men någonting hände på vägen. Du bara tappade det här. Kanske finns du här, kanske hör du det här just nu. Jag vill bara uppmuntra dig att anklaga inte dig själv, utan ta upp det här remaordet igen. Ta upp det profetiska ordet. Börja be ut och börja leva ut det 2024. Vet djävulen, han skakar av fruktan för att du ska ta tillbaks det som Gud har gett dig. Och som kanske till och med har legat vilande där under många år. Ta tillbaks det. Börja leva det här livet. Amen. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. Och som en slägga som krossar klippan. Ordet du har fått har så mycket kraft och makt med sig. Så ta upp det här ordet igen som Gud har talat till dig om. Amen. Prisat vare Gud. Jag har en god vän som är pastor på Filippinerna, en mäktig gudsman. Jag lyssnade till honom nu när vi var i Colombia. När han har sina stora outreach, då är det mellan 1-2 miljoner människor som kommer. Då kan man prata om människor. Men det såg inte ut så från allra första början. Idag är det en av världens största församlingar. Och han är helt dedikerad till att vinna sin nation. Och på ett av pastorsmötena i Colombia så delade han om att Gud kan använda precis vem som helst. Och jag tog det här till mig. Jag vill bara dela det här med dig. Han talar om Biliams åsna som talade till Biliam. Och om Gud kunde ge sitt budskap till en åsna, då måste han väl ändå tro på dig och mig, eller hur? Det borde ju vara så i alla fall, eller hur? Jag tror att jag har rätt. Men åsnan är en bra bild för dig och mig, eftersom åsnan är ett packdjur som kan bära både sin ägare och bördorna på sin rygg samtidigt. Men för att en åsna ska kunna bära bördor så måste den gå ner på sina knän och böja sig inför sin herre så att herren kan lasta på bördorna på honom och sen sätta sig på åsnan också. Och det här är samma sak för dig och mig. Jesus vill lägga bördor på din och min rygg som vi ska bära. Men då måste vi böja våra knän i ödmjukhet inför vår herre så att han kan lägga på oss bördor. Vi måste ödmjuka oss inför Gud. Och som jag sa tidigare, de bördorna är inte tunga att bära. För han säger, mitt ok är milt och min börda är lätt. Men vi behöver, det behöver läggas bördor på våra liv. Bönebördor för andra människor. De som vi möter här. Bördan att öppna våra hjärtan för andra människors behov. Att möta människor, lyssna på människor. Bördan av att vara generösa och öppna våra hem för att inbjuda människor som inte känner Jesus. Bördan av att börja vinna och vägleda människor och undervisa dem i Guds ord. Det är den här bördan som Gud vill lägga på oss som troende. Amen. Det är tyst här inne nu. Lägger jag bördor på dig? Det här är den visionen som Gud har gett oss. Jag tror att du har hört den hur många gånger som helst. Så att du till och med kanske inte ens tänker på den längre. Men det står att Jesus trädde fram, talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Till efterföljare. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Jag vill avsluta med att bara ge dig några råd. Hur du själv ska ta tag i den vision som Jesus gav oss innan han lämnade jorden. För att du verkligen ska kunna ta emot den visionen så behöver du ha ett hjärta som är tillgängligt för Gud. Jag vill uppmuntra dig att ta de här råden som jag vill dela med dig på allvar så att du kan bli gravid med Guds vision. Och det här kan ni trycka ut och ge till församlingen, det som ni har på den här. För det första rådet som jag vill ge, och det är att för att ta emot Guds vision så behöver du spendera tid med honom. Och det är kanske det som vi brottas med mest av allt. Tiden med Gud. Tiden med Gud. Min pastor, vill säga pastor Cesar Castro, han sa till mig, du måste be minst 2,5 timme per dag. 10% av ett dygn. Minst 2,5 timme. Jag tycker det är för lite, men minst 2,5 timme. Jag tror inte att Gud lägger den bördan på dig. Om du känner att Gud gör det, be. Du kanske har mycket tid. Har du kommit upp liksom och är pensionär så kanske du kan ge ännu mer tid av det. Men är det någonting som vi har svårt för så är det just det här att ge vår tid. Jag vet inga som är så upptagna som pensionärerna i Stockholm. Det är de mest upptagna människor jag känner. De har fullt upp hela tiden. För de har sina barnbarn och de har ett fullspäckat schema. Det är nästan så att man måste ha det tajtaste schema som finns för att man överhuvudtaget ska kunna spränga in någonting, någon tid med Gud. Men det här är den största utmaningen vi har. Vi måste se till att spendera tid med honom. Vi måste utveckla intimiteten med Gud genom att tillbe honom i vår ensamhet. Vi måste vara ensamma med Gud. Spendera tid med honom. Låt Gud befrukta din ande med sitt ord så att du kan bli gravid i ditt hjärta med hans vision och hans dröm. Det andra, låt drömmen utvecklas inom dig. Precis som en baby utvecklas i mammas mage under 9 månader. Låt Gud förändra dig. Låt Gud förändra dina vanor, dina prioriteringar. Låt hans ord få forma dig och avskilja dig så att visionen kan växa i ditt hjärta. Gud får dig att föda fram någonting nytt. För det tredje, tillåt visionen att växa inom dig. Precis som en mamma måste acceptera att magen bara utvidgas. Vad jag menar med det är att för att om du ska kunna utföra din kallelse så måste du utvidga ditt liv så att du kommer ur din bekvämlighet. Bekvämligheten, det kanske är en av de farligaste vapnen som vår fiende har. Det är att vi blir bekväma. Vi vill ha det lugnt, vi vill ha det skönt. Vi vill inte att någonting ska störa våran rytm i livet. Det kommer kosta oss vår bekvämlighet att göra lärjungar. På samma sätt som det kostar oss vår bekvämlighet att föda barn. Vi har 4 barn. Och jag kommer ihåg liksom när vi hade alla våra 4 barn. Vi var upptagna jämt. Så fort jag kom hem från jobbet. Det var bara liksom slänga sig ner och börja leka. Eller laga mat. Eller sen var det dags att lägga barnen. Fullt upp. Jämt. Du vet hur det är du som har haft barn. Det tar all vår bekvämlighet. På samma sätt händer det när vi börjar föda fram andliga barn. Det tar vår bekvämlighet. För det fjärde, ge tid i bön att föda fram det som Gud har gett dig. Och vad menar jag med det? Jo, alla som vet, även om man är man så vet man om det, att innan barnet ska födas så blir det, smärtan intensifieras. Det börjar hända saker. Och det blir en enorm påfrestning för kroppen. På samma sätt så får vi en kamp när det gäller att få se ett genombrott. Det blir smärtsammare ju närmare genombrottet vi kommer. Ju närmare du kommer ditt genombrott för ditt eget liv, desto jobbigare blir det. Jag lovar det, ju närmare ni kommer ett genombrott här i Vetlanda, desto tuffare kommer det bli. Desto mer kommer ni att få be. Varför? För någonting ska födas. När de här ungdomarna, de människorna i den här staden ska bli frälsta. Det kommer kosta all vår bekvämlighet. Hör vad jag säger. Om någon trodde, för det står ju ändå så här, att när livet är som bäst, står det i Ordspråksboken. När livet är som bäst så är det möda och besvär. Och det är det som bäst. Det är vad ordet säger. Det är inte jag som säger det. Men när livet är som bäst så är det möda och besvär. Hur är det då när det är som värst? När saker och ting är på gång. När vi märker liksom att ju mer vi ber, desto mer våldsamma blir de här i stan. Desto mer uppror blir det. Ju mer vi ber, desto mer så rör vi till i den andliga världen. Och vad är det som händer? Jo, vi kommer upptäcka att för att vi ska få se ett genombrott så kommer vi stöka till det ordentligt därför att våra böner kommer röra vid den onda andevärlden, vilket kommer också få konsekvenser för hur människor beter sig här i stan. Men om vi inte ger upp så kommer de krafterna att få ge sig till slut, och till slut så kommer det finnas en förkrosselse i de här ungdomarnas hjärtan, och de kommer höra exakt vad du säger och de kommer säga ja till Jesus. Det är när det är som smärtsammast, det är då vi är som närmast. Det är då barnet ska födas. Eller hur? Det kan vara en kamp att gå från att vara passiv till att bli aktiv i Guds rike. Det kan vara en kamp. Det kan vara ett intensivt motstånd när du ska gå med i en församling. Och det kan säga att du kommer inte kunna vara utan en församling i den sista tiden. Du kommer inte klara det med en cellgrupp. Du kommer inte klara det med en bönegrupp. Du behöver en församling. Varför? Därför Guds ord säger att hör vad anden säger till församlingen. Det står inte hör vad anden säger till cellgruppen. Det står inte vad anden säger till bönegruppen. Det står vad anden säger till församlingen. Därför kommer det vara en kamp. Det kommer vara svårigheter att till och med akklimatisera sig och assimilera sig till en församling och ge sitt hjärta där. Därför någonting ska födas fram. Om du har varit en fri person, tänk precis allt det som du har velat göra själv i ditt eget liv. Du kommer aldrig klara dig. Därför du måste ge dig till någonting som är större än dig själv. Hör vad jag säger. Det här är viktigt. Församlingen kommer att ha en avgörande plats i den sista tiden. Det kommer att vara ditt beskydd. Amen. För det femte, sista. Förbered dig på att föda fram Guds dröm genom att ta steg i tro så att drömmen blir synlig. Förbered dig i tro. Jesaja 66 och 9 säger, skulle jag öppna moderlivet men inte låta födseln ske? Säger Herren. Eller skulle jag som låter födseln ske sedan hålla tillbaks barnet, säger din Gud. Nej, det är klart att han inte gör det. Det är klart att födseln kommer ske. Ni kommer se någonting i den här staden. Ni ska proklamera det. Och Gud kommer inte hålla tillbaks det här barnet. Utan ni ska få se Guds kraft i den här staden. Börja dela Guds kärlek med människor där du går fram. Amen. Prisat vare Gud. Jag ska avsluta med bara ge dig bara en händelse från vårt eget liv. Jag minns när Gud kallade mig att lämna affärslivet och allt jag ägde för någonting större. Det här var 1998. Och vi hade precis allt man kunde tänka sig. Av allt det underbara livet av med villa och vacker tomt, fyra barn, hund, bil, stuga, allt sånt där som allt som vi älskade. Men Gud gav mig en vision om dröm om någonting större. Och efter ett år så reste vi till Indien som missionärer och lämnade vår jordiska dröm, vår bekvämlighet, karriär. Vi gav bort allt vi hade. Det enda vi hade var 6 resväskor och 500 000 kronor i skuld på huset som vi hade sålt med förlust. Och när den här drömmen kom till våra hjärtan, då blev vi gravida med Guds dröm. Drömmen gjorde att Gud började forma oss så att drömmen kunde börja växa i vårt inre. Vi utvidgade vårt sätt att tänka och agera. Vi kom ut ur vår bekvämlighetszon och tvingade oss att gå utanför bekvämlighetszonen. Och någon månad innan vi skulle lämna Sverige så blev Carolina svårt attackerad i sin kropp. Man konstaterade en mindre hjärnblödning och läkaren avrådde henne från att resa. Han kunde inte ens skriva på en livförsäkring, vilket gjorde att vi åkte på egen risk. För vi sa, vi åker ändå. När planet skulle landa i Delhi så var det dimma. Planet kunde inte landa utan vi tvingades flyga ner till Bombay i södra Indien. Den natten så låg vi helt utmattade på ett golv på en flygplats och jag var vaken hela natten och bara vakade över min familj. Jag hade sån vånda i mitt hjärta och tänkte, vad har jag gjort? Jag vet inte ens vart jag är på väg någonstans. Det var som födslovåndor som precis innan barnen skulle föras fram. Vi tvingades att förberedas för det som skulle komma och sen bara pressa fram det här barnet genom att be mer än någonsin. Det står i Johannes 16 att när en kvinna ska föda har hon det svårt för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet så minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa har blivit född till världen. Det är precis det som kommer hända här. Jag kanske lägger så mycket tankar på ditt hjärta och du kommer liksom tänka efter kanske när du går hem, vad har han sagt? Jag ska ge hela mitt liv, jag ska förneka mig själv, jag ska bli gravid, jag ska börja drömma, jag ska lägga undan allt som jag har, alla mina planer, alltihopa. Vad blir det av mig? Vad blir det någonting kvar av mig överhuvudtaget? Eller kommer Gud att utradera mig och min personlighet? Tvärtom. När du märker att Gud kommer föda fram människor genom ditt liv, då kommer inte du ens att tänka på dig själv eller på det som har varit eller det som gäller dig och ditt. Det enda du kommer glädja dig över är att Gud kommer förändra den här platsen. Han kommer förändra ditt liv därför att han kommer utvidga ditt hjärta. Han kommer öppna ditt hem, han kommer öppna dig för människor och låta Guds kärlek genom ditt liv få förvandla atmosfären. Du kommer inte ens att tänka på dig själv och allt vad du behöver. För Gud kommer välsigna dig på varenda område. Du behöver inte ens be om någonting, för det kommer bara ramla över dig. Det kommer vara precis som Abraham. Allting kommer bara komma till dig. Varför? Därför att du väljer att gå med Gud först. Allt annat kommer tillfalla dig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt annat tillfalla dig. Du kommer inte ens att behöva tänka på att allting ska funka, att alla dina räkningar ska betalas, att allting ska fungera där hemma. Gud kommer förse dig med allt du behöver. Varför? För att du väljer honom först. Du blir gravid med hans dröm. Du kommer älska hans dröm. Och det kommer födas människor utifrån ditt liv. Och det kommer bli din största tillfredsställelse i livet. Amen. Amen. Halleluja. Och nu ska jag be dig stå upp för sista gången. Den här gången. Den här kvällen. Den här söndagen. Därför Guds ande, han vill göra någonting djupt i ditt liv. Som jag sa till dig, Gud tränger aldrig in i något hörn. Utan han frågar, vad vill du se komma utifrån ditt liv? Vad vill du ska hända? Vad vill du se? Vad drömmer du om? Vad vill du att jag ska göra för dig? Precis som han sa till de spetälska. Vad vill du att jag ska göra för dig? Du behöver säga det med din egen röst. Du behöver säga till Gud vad du vill med ditt liv. Jag och mitt hus, säger Josua, vi ska tjäna Gud. Om ni vill tillbe de här andra gudarna som amoréerna har tillbett, så är det upp till er. Men jag och mitt hus, vi tänker tjäna Gud. Så frågan är, vad vill du? Vad vill du? Du kanske drömmer om din familj. Du kanske drömmer om dina barn och dina barnbarn. Att de ska få ett starkt möte med Gud. Börja visualisera det och be ut det. Och när du börjar be ut Jesu blod över den situationen, kan jag garantera att Gud kommer göra ett mirakel. Gud kommer sända människor i deras väg. Gud kommer se till att det kanske till och med blir lite smärtsamt i olika situationer, så att det blir ett avgörande i deras liv. Dina böner kommer bana väg för din familj, så att du och ditt hus kan tjäna Gud i den här tiden. Amen. Är du med mig? Halleluja. Fader, vi prisar dig. Fader, vi tackar dig. Jesus. Tala till våra hjärtan, Fader. Tackar dig, Fader, för att du talar rakt in i våra hjärtan, Fader. Och jag tackar dig, Fader, för att du är tydlig i ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att du pekar med hela handen, Fader, så att vi ska veta vilket håll vi ska gå åt. Tack, Fader, för att du låter oss visualisera det som du vill att vi ska se på varje plats där du har satt oss, Fader. Jag ber för pastor Leif och Pernilla, Fader, i Vetlanda tillsammans med deras församling, Fader. Jag ber, Herre. Jag ber för alla som har kommit hit, som kommer från olika platser. Jesus, ge dem en uppenbarelse. Visa dem, Fader, vad du vill på varje plats, Fader, där de kommer ifrån. Heliga ande, tack att du uppenbarar, Fader, för oss, Herre. Tack att du gör oss gravida med den vision som du har för varje plats, så att det kan födas fram en förändring, Fader. Tack, Fader, för att du använder oss, Herre, bristfälliga människor, att föda fram den här i bön, Herre, och i vår relation till dig, Jesus. Jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig, Fader, för att du har talat till oss, Fader. Du har talat rakt, du har talat brutalt, du har talat, Fader, in i varenda situation, Fader. Och nu står vi inför ett val, Herre. Vi står inför ett val, var och en av oss, Herre. Vad vi vill med våra liv, vad vi vill med våra familjer, vad vi vill med vårt församlingsliv, Herre. Fader, du talar till din församling. Du talar till dina församlingstjänare. Du har sagt i ditt ord att du talar genom församlingen, att anden uppenbarar sig i församlingen, Fader. Därför ber jag, Fader, att vi ska älska församlingen, att vi ska ha respekt för församlingen. Att församlingen ska vara platsen där vi växer till, som är vårt hem, Fader, som blir platsen där vi ger våra hjärtan, Herre. Inte platsen där vi kritiserar och attackerar, utan platsen som vi älskar och värderar och respekterar, Fader. Jag tackar dig, Fader, att du gör det, Herre. Låt våra hjärtan vara rena, Fader, inför dig, Herre. Jesus, tack att du förändrar oss. Du förändrar våra attityder. Du förändrar vårt sätt att tala. Du förändrar vårt sätt att tala om varandra, Fader. Jag tackar dig, Fader, för att du renar våra hjärtan så att vi kan vara de här rena kärlen i den här tiden, för att få se både våra liv och andras liv bli förvandlade. Helige Ande, helige Ande, helige Ande, tala in i oss, Herre. Tala in i våra hjärtan. Uppenbara det som är sant, det som är rätt, det som är riktigt, det som är obefläckat, det som är dygd, Fader. Tala in i våra hjärtan, Fader. Så att vi, Fader, kan vara de här rena kärlen. Hjälp oss, Fader, att vi inte blandar upp vår tro med världen, Herre. Att vi har en liten dörr på glänt till världen där vi släpper in olika influenser, Fader, som solkar ner oss, smutsar ner oss, Fader. Utan hjälp oss att stänga dörren till världen, Fader. Så att vi kan vara helt obefläckade av världen. Så att vi hör klart, ser klart, förstår klart och tydligt, Fader, vad det är du vill med våra liv. Jag prisar dig för det, Herre. Jag ber om beskydd över varje person som har hört det här budskapet. Jag ber, Fader, att budskapet ska gå in, Fader. Att det ska komma ner i god jord, Fader. Att det ska vara en god jordmån, Fader, så att det får växa till, Herre. Att man får värdera ordet, Fader. Att man får, precis som judarna gjorde med manna till öknen, att det får bearbetas, Fader. Att det får luckras upp, att det får blötas upp, Herre. Att det får tillagas, Fader, så att det blir föda som kan användas, att det blir praktiskt genomförbart i våra liv. Så att vi förstår, Fader, vad du vill med vårt liv, Herre. Låt ordet, Fader, bearbetas i våra hjärtan, Herre. Så att det inte blir, för blir det obearbetat, Fader, så kommer vi inte förstå. Vi kunde bara lämna saker åt sidan. Jag bara ber att vi ska kunna tugga det här, äta det här, svälja det här och förstå det du säger, Herre. Jag prisar dig för det, Herre. Tackar dig, Fader, för varje person, Herre, som hör och ser, Fader. Låt din ande leda oss i den här tiden, Fader. Jag ber för pastor Leif och Pernilla. Jag ber för deras liv. Jag ber för deras familj. Jag ber för deras tjänst. Jag ber för deras uppdrag, Herre. Och jag tackar dig, Fader, att det ska komma en respekt för det här uppdraget, Fader. Och jag tackar dig för att från och med den här stunden så kommer en auktoritet i anden, Fader. Starkare än någonsin, Fader. Över deras ledarskap, Fader. Att peka med hela handen vad som är visionen. Så att människor ska förstå och inse, Fader, att det finns en vision som ska förändra den här platsen. Jag prisar dig för det, Herre. Tack att du hör vår bön. Du hör min bön. Du hör, Fader, ropet från den här platsen. Jag välsignar, Fader, pastor Leif och Pernilla, Fader. Och deras viktiga tjänst på den här platsen. Jag välsignar dem, Fader. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, Jesus. Varsågod.